Ja, det var nog faktiskt att jag inte tyckte att den var riktigt berättad. Alltså, det har ju funnits böcker om Raoul Wallenberg, men när man tittar på bibliografin så ser man att de allra flesta böcker är faktiskt skrivna av utländska författare. Och den där riktigt rejäla biografin saknades till exempel. Det var väldigt få som hade varit och grävt i arkiven. Och sen brann jag också för att skildra hela den här historien. Alltså att, att försöka förklara vem han var innan han åkte till Budapest. Gå djupt i arkiven, ta fram allt material som fanns. Försöka gå ner i det som var verkligheten i Budapest. Vad var det egentligen han gjorde? Lite bortom de här alla enklaste hjältemyterna då.
Mm.
Och sen sist, och inte minst, så ville jag ju då skildra hela det här dramat. Som ju är Raoul Wallenberg, ja, historien om Raoul Wallenberg efter kriget. När han försvann. Vad gjordes? Vad gjordes inte? Exakt hur såg den här processen ut? Hur kunde det sluta så illa? Det vill jag säga var det som fick mig att gå igång.
Mm. Och jag tänkte komma tillbaka till den biten lite senare. Och börja med, för man kan säga att boken är indelad i tre olika delar. Det är barnet. Man får ju en jättefin bild av hans mamma och hans pappa också, men han försvann ju i bilden ganska tidigt. Man känner ju att man lär känna pojken bara som en pojke. Som en faderslös pojke som växer upp med en mamma som han är väldigt nära och som hjälper honom att vårda och minnas den här fadersbilden. Det känns ju som du skapar ett väldigt fint porträtt av pojken, den unge Raoul. Var det någonting som du... Ja, absolut. Men var det någonting som du tänkte att... jag antar att det var din mening från början, men alltså det känns ju som att du skapar en person som faktiskt inte har någonting att göra med vad som hände sen, utan vem han var som barn.
Ja, alltså jag ville ju, Raoul Wallenberg är ju väldigt gåtfull för oss. Alltså han har ju inte tagit gestalt egentligen i, det finns ju inga rörliga bilder av honom, det finns inga ljudupptagningar, det finns en del foton förstås, men han är ju väldigt gåtfull. Så i den där första delen så ville jag försöka nå honom som person verkligen. Så att när man kommer till den punkt och han kastas ut i det här dramat i Budapest, så känner man Raoul. Man vet vad det är som driver honom. Man vet vad han har för... han hade ju väldigt högt ställa krav på sig. Krav som ju ställde, eller som bland annat formulerades av hans farfar då. Som blev den som fostrade Raoul när... hans pappa så tragiskt gick bort innan han föddes. Och allt det där, vad som vilade på hans axlar, vad han kände att han borde göra i livet och hur han inte riktigt lyckades. Och jag vill att läsaren ska känna, liksom, både lära känna honom som person och också känna den frustration han kanske befann sig i. Men han var ju född in i den berömda bankfamiljen Wallenberg, men lite vid sidan av och lyckades aldrig riktigt ta sig in i familjeimperiet. Hade inte riktigt de framgångar som kanske anstod en Wallenberg. Så att, ja, det där kändes väldigt viktigt. I den delen vill jag verkligen komma nära Raoul.
Mm, och det kändes ju som du gjorde också. Alltså, du måste ju, när du gör en sån här väldigt djupt grävande och jag kan tänka mig information du hittar. Alltså, det känns ju som du har skapat en... Det måste ju bli på något sätt ett intimt förhållande med den här personen som du aldrig kommer att träffa. Men liksom, hur känns det som det skapades en intimitet mellan dig och Raoul?
Fråga min man.
Var det tre stycken i det här förhållandet?
Ja, han tyckte att ibland var vi tre stycken i den här relationen.
Ja.
Men ja, faktiskt. Jag tyckte, jag kunde ju sitta till exempel, jag kan ge några exempel, när jag tyckte jag hade lärt känna honom så gjorde ett fynd i min research som handlade om en period i hans liv som hittills har varit ganska okänd, nämligen hans yrkesliv innan han reste till Budapest. De här åren från sig, slutet på 30-talet till 1944.
Mm.
Och då jobbade han bland annat på en svensk-ungersk import-exportfirma, eller vad man säger, som importerade fjäderfä, gäss och ankor och sånt där från mainly från Ungern.
Okay.
Och den här så att säga, livsmedelimportfirman då behövde ju ha kontakt med svenska myndigheter. Så då hittade jag de här, då insåg jag att om jag går till de här krigsmyndigheterna i Sverige så får jag, kanske jag kan få tag i något av vad var det han ägnade sina dagar åt? Hur såg hans arbete ut? Vad var det de gjorde egentligen? där låg ju hela korrespondensen mellan det här företaget och Raoul. Och, mellan europeiska handelsaktiebolaget och den här myndigheten. Och de här myndigheterna. Och där kunde jag då läsa brev från Raoul Wallenberg ställda till... De krånglade ju bland de här myndigheterna. Och då satt jag och skrattade. Jag såg hur smart han var. Hur han argumenterade för att vissa gäst hade en fetthalt som skulle behövas under kriget. Och hur, det låg lite ironi i vissa formuleringar. Ja. Och då kände jag liksom, nu vet jag vad jag har dig. Det här tyckte du var roligt. Och det här, den där formuleringen gillade du.
Ja, en utmaning.
Ja, det var en utmaning.
Så då kändes det nästan som att du uppdagade saker som inte hade uppdagats innan. För det är ju mycket den recension och kritik, eller positiv kritik då som du har fått, är att det har varit otroligt detaljrikt och att du vet verkligen vad du skriver om.
Alltså jag tror att det jag gjorde var, jag har ju gjort ett antal fynd naturligtvis. Där ingår den här, att jag har blottlagt då hans yrkesliv före 44, och där ingår en del i Budapest, där ingår en del i hela det här dramat efter kriget. Det har kunnat avslöja saker, men jag tror egentligen det som var mitt yttersta syfte var ju att komma ner i det jag brukar kalla för sakdjup. Alltså att skildra mycket närmare allting. Alltså att man förstår på ett helt annat sätt vad det var som hände. Det är inte oväsentligt att veta exakt vad det var han sysslade med i sitt arbete. Sen behöver inte allt det ligga i boken. Men du kan skriva det på ett helt annat sätt.
Mm. Ja, för det är också man tänker nu då, 60 år sedan, lite över 60 år sedan han försvann.
Eller blev... Till och med 70.
70 till och med, oh, Jesus, har du rätt. Förlåt. 70 år till och med. Och det medför ju självklart utmaningar för dig som författare när du då ska göra research och material och överlevande och så vidare. Vad var de största hindren kände du att få till den här fullständiga bilden av honom och hans liv?
De största hindren skulle jag säga var, det är svårt att säga, det fanns ju, ja det är väl just att han det fanns ju ganska mycket privat material kan jag börja med att säga, alltså brev mellan honom och farfadern till exempel. Mm. Farfadern bodde i Japan under större delen av hans barndom, och det gjorde ju att hela hans uppfostran skedde brevledes. Och där finns ju jättemycket bevarat som är oerhört viktigt för att kunna skildra Raoul under hans uppväxt.
Mm.
Så det finns, man har ju sparat också, familjen har ju sparat väldigt mycket naturligtvis. Så det gör ju att det var ju både lätt och svårt. De största problemen hade jag med ryska arkiv, och det är jag ju inte ensam om.
Nej.
Som ju, ja det är att ha att göra med, det är en riktig utmaning. Jag kom väldigt långt där då ändå.
Jag berättar om det.
Och jag är väl en av dem. Ja, jag lyckades på, jag jobbade ganska hårt via olika kontakter. Bland annat svenska ambassaden förstås i Moskva.
Mm.
Men även andra, på andra vägar att försöka komma till det här ryska säkerhetstjänstens arkiv. Alltså det gamla KGB-arkivet som nu heter FSB-arkivet. Jag kom så långt att jag fick intervjua chefen för det här arkivet. Och han uppmanade mig då när jag begärde ett antal dokument som är avgörande för tolkningen av Raoul Wallenbergs öde. Jag begärde att få se dem i original. Och då sa han att inkom igen med en ansökan så ska vi se vad vi kan göra. Då fick jag till slut ett besked från det här arkivet via ambassaden i Sverige. Att jag var välkommen tillbaka uppenbarligen för att se de här originalen.
Mm.
Så jag åkte hela vägen till Moskva, och när jag kommer in på detta FSB-arkiv för att träffa chefen igen så är han tyvärr förhindrad.
Mm.
Han har skickat en ersättare, och det måste jag ju förstå att några original kan de ju inte visa i ryska arkiv.
Ah.
Men det slutade med att jag är, tror jag, en av få som ändå, det enda de visade mig var Raoul Wallenbergs fångkort i original. Så det har jag hållit i min hand. Och det var ett ganska stort ögonblick faktiskt.
Ja, och har kommit mycket längre då än den svenska regeringen.
Jag vet inte hur det var när man utredde, att i början av 90-talet så fanns ju en gyllene period på sig en 4-5 år efter glasnost. När man öppnade arkiven och inledde en 10-årig granskning bilateral granskning med svenskar och ryssar för att försöka ta reda på vad som hade hänt Raoul Wallenberg. Och då öppnar man ju, om än något selektivt, men ändå arkiven, släppte ett antal dokument. Jag är inte hundra på att det var någon som egentligen satt och höll fondkortet i sin hand då. Men däremot fick vi ju kopior på fondkortet då.
Mm.
Så att, men därefter, 94, så stängdes ju arkiven igen, 95 kanske. Så idag är det ju helt omöjligt.
Ja, om vi tittar på den här sista biten då som du nämnde i början av vårt samtal. Om det som hände efter Rauls, när han blev bortförd. Det är ju delar då där du... Ja, det är ju kritik mot hur Sverige ställde sig eller hur på ett sätt lite de gjorde. Var det någonting du hade förväntat dig eller var det något som framkom genom din research att jag antar blev besviken på hur Sverige handlade i det fallet?
Jag kände ju till som alla gör att det här var ett stort sår i den svenska efterkrigshistorien.
Men till den grad.
Wallenberg, att det var misstag hade begått. Att det var väl ingen överraskning att Sverige hade begått ett antal fel som gjorde att som kanske beseglade hans öde, eller i alla fall felbedömningar. Men jag trodde nog inte att det var så extremt som jag faktiskt tycker att det är. När man lägger hela pusslet, vilket jag försökte göra där. Alltså inte bara skildra den officiella kommunikationen mellan Sovjetunionen och Sverige, utan också familjens kamp som jag har kunnat följa genom att de har öppnat sina arkiv och jag har kunnat ta del av Fredrik von Darrens hans styrfars dagböcker till exempel genom hela den här processen. Och sen när man lägger övrig korrespondens, när man får samman allt detta så blir det ju en häpnadsväckande skildring. I synnerhet när man också kan lägga på utifrån de dokument som publicerades i början av 90-talet från ryska arkiv.
Ja.
Kan man ju faktiskt följa delar av den sovjetiska hanteringen och se hur de sitter nästan och skrattar åt Sverige. De ljuger den svenska regeringen rakt upp i ansiktet 1947. Och vi har en utrikesminister som när han får frågan om man inte tror att det här att Raoul Wallenberg trots allt finns i Sovjetunionen så svarar han ju förnärmad att det kan man väl påstår ni verkligen att den sovjetiska utrikesministern ljuger.
Ja.
Ja, och det var ju precis vad han gjorde också.
Ja.
Man blir väldigt berörd av familjens öde. De har ju hängde sig nästan, blev nästan tidigt nästan uthängda som någon slags rättshaverister av det svenska utrikesdepartementet när de försökte hävda att man borde begära Raoul Wallenberg utlämnad, att Raoul Wallenberg kunde leva i Sovjetunionen och han kan faktiskt vara vid liv och göra allt han kan.
Ja.
UDs svar blev ju i det närmaste, man ser det i deras interna hantering också, att de tycker synd om familjen som tror att han lever och försöker vifta undan dem så lätt som möjligt. De svarar
i telefon.
Och det där är rätt tungt att följa. Hur ingen lyssnar på dem. Och det är tidigt som de slutar lyssna på dem. Det är redan 45-46.
Ja, ett problem som önskar skulle försvinna då helt enkelt.
Ja, tyst diplomati du vet.
Vad tycker familjen nu då? Känner de att det blir någon slags upprättelse nu med din bok, tror du?
Jag tror så här att alla delar i den här efterkrigshistorien kanske inte var... Jag går ju väl ganska djupt in i den här och jag är inte säker på att de gillar alla delar i den. Men bara det faktum att någon har skildrat det och fört in familjens perspektiv i hela den här offentliga eller officiella hanteringen, det tror jag har betytt mycket för dem faktiskt. De säger det i alla fall.
Och när du sa avslutningsvis, då har du ju, jag kan tänka mig, du har flera år av research och skrivande. Hur, när man sen, boken är färdig, du känner att du har skrivit ner så gott du kan. Hur släpper man då som författare en bok med sånt här material?
Ja, det är ju klara paralleller till att föda barn nästan. Det kommer ju väldigt nära och faktum är när det gäller Raoul Wallenberg så har det ju gått 4 år sedan min bok kom ut i Sverige och jag lever ju fortfarande med honom. Jag fick ju turnera ganska mycket i början och sen har den kommit ut på engelska och det händer saker i hans fall fortfarande. Så att jag tror att Raoul Wallenberg kommer alltid ha en väldigt stor plats i ditt hjärta faktiskt.
Ja, och nu självklart den här veckan i måndag så dödförklarades ju Raoul Wallenberg av Sverige. Hur känns det rent personligt?
Jag visste ju om det, för mig kom det inte som någon överraskning. Det var ju mera förra hösten när familjen beslutade att begära honom dödförklarad. Det var ju ett stort steg. Mm. Jag har ju följt under de här åren som jag höll på med Wallenberg, så jag har ju sett en stegvis förändring till acceptans. Det var ju lite så att familjen ville ju aldrig någonsin ens komma i närheten av något som kunde se ut som en acceptans för att han skulle förklaras död. Mm. Eftersom det finns ju fortfarande inga bevis.
Nej.
För vad som har hänt Raoul Wallenberg. Och så länge det inte finns bevis var familjens linje, så kan han faktiskt i teorin fortfarande leva. Men det där, sista året jag höll på med min bok, då såg jag det. Och det var såna här små saker som att det första lilla barnet i släkten föddes som kunde få bära namnet, tilltalsnamnet Raoul. Mm. Och det hade varit förbjudet. Alltså, eller de hade inte förbjudet,
skulle
den
gå
men,
där.
Nej, det var reserverat för den som skulle komma tillbaka. Mm. Och när det springer en liten ettåring som heter Raoul runt i Raoul Wallenbergs halvsysters hem, då förstår man att det har hänt något. Och då, så därför så var ju det bara liksom en naturlig förlängning. Och de gjorde ju det under 70-årsminnet av hans försvinnande, så ansökte de om det.
Och så blev det klart.
Och då har det varit en process. Mm. Men det är klart, det är en milstolpe.